I ett samtal som precis kom in här. Så vi ska hälsa Magnus. Välkommen hit. Välkommen hit, Magnus.
Ja, tackar för det.
Jag tänkte du har varit dålig på något sätt. Därför
ja,
har inte hört av dig på länge.
Det är rätt. Det är ju sån här förkylningstid så att jag har.
Ja, det är många. Det är med kräksjuka och allt möjligt.
Ja, precis.
Men nu är du frisk igen i alla fall.
Ja, nu känner jag mig bättre, ja.
Ja. Så varsågod, du har kanske samlat på dig mycket nu.
Ja, vi kan väl börja med någonting om den här gryningspyromanen. Det står alltså 30.11.2010 i kvällsposten, va? Så står det då att gryningspyromanen är rasistisk mot polisman. Och så står det då att gryningspyromanen åtalas för invandrarhat. Han är klar för att gå till rasistiska attack mot en polisman. Han kan som då för jävla blatt och hånd i Sverige och göra din horunge, sa gryningspyromanen. Och det är ju väldigt, väldigt typiskt just för den svenska pressen, va? Att man, alltså det allvarliga med gryningspyromanen, det är ju att han sätter eld på ofta kulturbyggnader.
Ja, vänta nu lite, Magnus.
Ja.
Vänta lite nu här. Alltså det allvarliga med gryningspyromanen, nu ska jag först göra klart för alla att nu talar vi inte om den här misstänkte serieskytten i Malmö.
Nej.
För han har varit på tal tidigare i programmet. Så det,
ja.
Utan du har nämnt gryningspyromanen.
Ja, det är han i Ystad.
Och det allvarliga med honom menar jag i alla fall är att han i varje fall är så förslagen att han i åratal har kunnat jäcka polisen.
Ja.
Så vi kan inte påstå här på radion att han har satt eld på, för det är inte bevisat.
Ja, han är dömd alltså för vissa brott. Alltså vid vissa. Bland annat så står det ju här att han dömdes ju för bränderna uppe i Dalarna. Då hade han satt eld på någon knivfabrik där uppe, så visste han dömd för mordman, det är han.
Och fälld.
Och fälld, ja.
Ja, men, ja, men det var länge sedan det.
Ja, det är några år sedan.
Ja, det är inte alla de tillfällen
där
han har hållit av här nere.
Nej, okej. Han är fälld alltså för den typen av brott, alltså mordman, men han är alltså inte fälld i alla de fall som han har varit åtalad för.
Ja, eller misstänkt.
Ja, misstänkt. Han har varit åtalad för en hel del fall, men man har fått släppa honom igen och han har fått stora skadestånd och liknande. Men det jag menar...
Ja,
jag
men det är bra, då har vi ju nyanserat den frågan.
Ja, ja. Och det är ju säkert så att han kan ju vara i och för sig vara oskyldig till något av de här pyromaderna som han misstänks för, det vet vi inte. Men det jag reagerar emot är det att tydligen, polisen har tydligen den uppfattningen att den här mannen, man har ju från rättsväsendets sida också haft den uppfattningen att den här personen är en mordbränd. Han har begått ett antal mordbränder. Men man har alltså inte lyckats alltid att föra i bevis vad han har gjort. Men här har man alltså äntligen lyckats att föra någonting i bevis. Och det är nämligen de här rasistiska uttalandena. Och det jag vill ha sagt är det att det är att jag indirekt angriper tidningspressen. Därför att man då blåser upp detta här. Man tycker alltså att det här rasistiska uttalandet som han har gjort, det tycks alltså vara ett värre brott än de här mordbränderna som man då misstänker att han har gjort. Och det tycker jag är väldigt typiskt just för den svenska tidningspressen, att man då man värderar inte brotten på ett sådant sätt som till exempel den vanliga människan på gatan gör. För jag menar, går jag ut här på gatan och frågar och säger, vilket brott tycker du är allvarligast? Tycker du det är allvarligast att sätta eld på kulturbyggnader och ägna dig åt mordbrand? Eller tycker du att det är ett allvarligare brott att där kommer en polis och så blir du arg på polisen och så kallar hon för blatt? Alltså vi får liksom ett väldigt, väldigt märkligt samhälle och rättssynpunkt. Och det är ju samma sak som till exempel de här krogägarna då som blir dömda då, om någon anledning så vill de inte släppa in då en person som kanske är färgad. Och då döms de då till relativt allvarliga bötesstraff. Det kan alltså handla om kanske 50 000 kronor. Och där står ju inte själva brottet, tycker jag, i proportion till handlingen. Och det är ju samma sak med den här kaféägaren för många år sedan i Ystad som bakar negerbollar, va, som hotades med 150 000 i vite. Jag menar, vad är det för rättssamhälle vi har fått? när man värderar brotten på det sättet. Det är totalt horribelt. Och där ska man komma ihåg det att, där är det som du mycket riktigt påpekar, det är alltså en snedvinkling ifrån tidningspressens sida. Alltså man snedvinklar sånt här. Man ser inte liksom brotten på det sättet som vi säger den vanliga sunt tänkande människan gör, va? Utan man tycker att det är fruktansvärt de här man kallar en polisman för blatt eller någonting liknande. Men som sagt, jag tycker liksom att vi måste ju ha ett rättssystem som påföljder och liknande, alltså det måste ju vara i samklang med vad den vanliga människan tycker, så att säga, i stort sett. Det är nödvändigt, för att annars så får vi ju ett väldigt, väldigt märkligt samhälle. Och ja, det var om det, ja. Och sen...
Ja, och där är kanske ytterligare lite att säga om det, därför att det leder ju till en allmän ovilja, inte bara mot myndigheter, utan också mot massmedia.
Ja, det är så.
När människor börjar märka detta, att det här skriveriet, det är inte i överensstämmelse med min egen uppfattning. Och då förargar de sig över att massmedia ska bestämma vad de ska tycka. Därför att det görs liksom väldigt smygande. Så det är mycket obehagligt.
Ja.
Det är inte klart och öppet och rejält och redigt, utan det är smygande och i det dolda.
Ja.
Och man tvingas, och man ska liksom få rättsida på det hela tiden, lägga en massa tid och energi på att fundera ut vad är det som står egentligen mellan raderna här. Och hur har det i verkligheten gått till, och vad är det som håller på att hända? När denna massmedia sviker sin uppgift att efter bästa förstånd bara precis relatera händelser. Utan här håller de på och ägnar mycket tid åt beskrivningen av det de ska beskriva. Hur ska vi presentera det?
Ja, ja.
Så att vi styr människors grunduppfattning, ja, ja, i en viss riktning. Det är mycket, mycket obehagligt.
Ja.
Och värst här nere i Malmö är utan tvekan Sydsvenska Dagbladet.
Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Det är ingen tvekan om det. Och det märker man ju att allting, alltså jag kommer ihåg att jag hörde på det och då berättade du att den viktigaste frågan under året, det hade ju varit det, och var man fick ta smörgåsar med sig på Ribersborgs kallbadhus och sånt. Alltså man förstår ju själv när man lyssnar på något sådant, så förstår man att det är helt enkelt så att man försöker slå blå dunster i ögonen på den vanliga läsaren. Det är det som är viktigt, alltså. Man och så förringar man ju då, alltså, alla sådana här saker som händer, där försöker man på alla sätt att visa att tona ner det som är viktigt. Det som är viktigt och kontroversiellt och eventuellt det som folk kan få människor att tänka själv och tänka att man kanske inte ska ha Sydsvenskan som och prenumerera på det. Det blir gärna så att det försöker man alla gånger från Sydsvenskans sida att liksom lägga locket på. Alltså tar man fram då annat som är okontroversiellt, och det kan man... Att man ska bestämma Lucia-kandidater, eller att man ska prata om att man inte får smörgåsar på kallbad. Jag menar, det är ju löjeväckande. Det är en tidning som ska alltså förmedla information till människor. Och sen förmedlar man alltså den typen av information.
Ja, och också ska presentera debatten bland människorna. Och så gör man det på det viset.
Ja, ja.
Och sen när året är slut så förklarar man det på ett sätt som får folk då att tro, de som inte tänker efter, att jaha, då är det som har varit det mest intressanta.
Ja, ja,
när det är fullständigt banalt och harmlöst.
Ja, ja. Och det är ju det att man tar inte in, alltså, heller insändare, säger man ju, gör man ju på det viset att man sitter där på tidningen så den här insändaren kan vi ta in i, nej hoppsan, den här insändaren där, nej, det var lite kontroversiellt här, ja, där, nej, men den tar vi inte in liksom. Och det är klart att om man sorterar insändare, det insändarskribenterna skriver, då kan man ju få i princip vilket resultat som helst ju.
Ja,
då kan man få sånt här tokigt resultat.
Ja.
Nej, så det där är en liten sak till som jag faktiskt läste, och det var onsdagen den 24 november 2010 va? Och det var också i Kvällsposten. Och så står det bara att dömd till 10 år för mordet på Knut Nilsson. Det var alltså den här stackars lantbrukaren i Kastberga utanför Eslöv som då lämnades att dö va? Efter att ha mycket, mycket allvarligt misshandlats och torterats i sin bostad va?
Ja.
Och sen finns det då en bild på den här mannen som har gjort det va? Som är dömd för det alltså. Han heter Mehmed Zafik, 21 år, han är dömd till 10 års fängelse va? Och då tänker man som så, ja men det var imorgon, då har de fått tag i honom ju. Och då sitter han inspärrad nu, och då kan han inte hitta på mer dumheter. Men sen så är det ju liksom inte alls va, utan det är ju istället på det sättet att här är ju den här mannen på flykt, han är alltså dömd i sin frånvaro. Och det beror på det att trots att man då, man hittade blodiga fingrar och skoavtryck och liknande, var tillräckligt för att fälla honom för mord. Men så klantade då polisen till det så att den här mannen han ju försvinna. Han skulle ju häktas men han hann ju ge sig iväg. Och nu misstänker man att han har tagit sig till släktingar i Serbien eller var de nu är någonstans. Och det visar ju ännu en gång att polisens arbete är nu på många punkter lite ineffektivt. För jag menar, vet man att man har en mördare liksom som, och där mördaren känner till att han får kanske ett mycket, mycket långt frihetsstraff, då är det kanske så lämpligt att inte försöka sig om att den här mannen befinner sig bakom låsta dörrar, utan att man bara låter honom ge sig iväg. Och då kan man ju fråga sig att är det medvetet, är man tycker man liksom att ja, det gör inte så mycket om han gör sig iväg va? Eller är det helt enkelt så att poliserna är så klantiga så att de har inte förmågan att tänka själv, utan de tänkte att ja, han blir nog kvar där, sitter nog och väntar på att vi ska komma va? Och det är också sådana saker som jag tror retar upp människor, som gör människor förtvivlade. När de då ser den här, det här finns en bild på den här stackars lantbrukaren och hans häst. Och när man då ser detta, och sen så förstår man att den här personen har lyckats att slingra sig undan va. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt i Sverige att man just kan göra det. Man slingrar sig undan ansvar för allvarliga brott. Men däremot så kan man inte slingra sig undan om man kommer med rasistiska uttalanden mot polismän och sånt där. För då kan man nog utgå ifrån att man blir, man råkar ganska illa ut, även om man kanske inte blir inlåst, så får man ett mer kännbart straff. Ja, det var det. Och sen är det...
Jo, alltså visst sker här godtyckligheter utan tvekan. Ja. Men om det är gjorts med avsikt, det går väl inte att belägga i så många fall. Men ett vet jag i alla fall. Och det var ju något som har någon sagt att det är ju den största skandalen här sen andra världskriget, den rättsliga skandalen. Att de gjorde husrannsakan i vår partilokal mitt i natten i
ja,
våras. Jo, det var ju för de här Mohammed.
Jaha, de där ja. Affischerna.
Alltså det var ju inte något slarv.
Nej.
Utan det var ju ett beslut som föranledde en handling, en aktivitet av polisen. Det var inte polisen själv som beslutade det, utan det var ju justitiekanslern. Justitiekanslern.
Ja, justitiekanslern. Oj då,
ja. Ja, visst.
Ja, det var högt uppe liksom.
Allra högst uppe, ja. Att göra, det kan ju jämställas med ett inbrott. Där de som gjorde det inte var ute efter någon värdeföremål, utan var ute efter bevismaterial.
Ja.
I en fråga som var i allra högsta grad tveksam. Och dessutom då i ett politiskt partis lokaler, ja. Som dessutom samtidigt var ett massmedium, för vi har ju radion i samma lokal.
Ja, ja.
Ja, men det blev inte något särskilt skrivet om det i tidningarna, mer än att det stod kanske någon liten notis.
Det är ju någonting som man känner igen alltså från låt oss säga östblocket och även ifrån från Hitler-tiden. Alltså då gjorde man på det sättet att fanns det ett parti som man upplevde som misshaget så kunde man då gå in mitt i natten och börja rota runt i de här lokalerna och titta om det fanns någonting som man kunde använda. Och ibland planterade man väl även bevismaterial.
Ja, sånt hände också.
Det hände
också ofta. Det som har följt detta kan inte minnas, eller dra sig till minnet, någonting liknande efter intrånget i Norrskensflammans lokaler. Om den var 39 eller 40.
Ja, ja.
Och det var ju beroende på att den tidningen då stod på Sovjetunionens sida,
ja,
i kriget med Finland.
Ja, ja.
Och det var en del händelser som man ville ha bevis för.
Ja, ja.
Men just i det här fallet, och det är lite oroande ändå, därför att nu ska rättegången mot mig hållas den 17 februari.
Ja.
Och då kan det ju tänkas det att de som ska döma här, de kommer på tankegångarna att skulle nu här slå frias, så är det ju ungefär detsamma som att JKs beslut om husrannsakan var obefogat.
Ja.
Och därför är det ju bättre att fälla här slå, så att JK kan gå ut och förklara att det var i högsta grad befogat att
göra. Ja, ja. Ja, ja. Det ska man nog vara medveten om att det förekommer alltså säkert allvarliga rättsövergrepp i Sverige. Det får vi nog inse att så är nog fallet, va. Och det här är ju ett jag känner inte till det, men jag menar det är ju oerhört flagrant brott alltså mot yttrandefrihet och mot människor överhuvudtaget. Alltså det är ju ett nej, man är mållös alltså. Men där ser man ju liksom hur det här kommunistpåverkade samhället, hur det har liksom infiltrerat även rättsvårdande myndigheter som befinner sig rätt så högt upp, va.
Ja.
Och jag menar justitiekastan, det ska ju ändå vara en person som är oantastbar så att säga, alltså en högt utbildad jurist.
Ja.
Som bör var alltså väldigt, väldigt neutral i sitt agerande. Men det har man tydligen inte varit.
Nej, bland annat därför att det är väldigt svårt att via myndigheter ifrågasätta justitiekanslern.
Ja, ja, ja.
Alltså andra företeelser hos myndigheter kan man ju vända sig till JO om.
Ja.
Men de här kanslersämbetena står inte under tillsyn av varandra.
Nej. Och det är klart att det innebär att man kan inte alltså på något sätt genom något åtal eller liknande.
Jo, det är klart man kan göra en polisanmälan, men när tror du det skulle leda till någonting?
Ja, nej, det gör det ju inte.
Nej, och sen är det ju dessutom så att det ska finnas särskilda skäl, eller till och med synnerliga skäl,
ja,
för en husrannsakan mellan 21.00 och 06.00.
Ja, ja.
Och det här var 20 minuter över 9 på kvällen. Och de trodde naturligtvis när de kom hit med låsmedel att här var inte någon i lokalen.
Nej.
Men det var där.
Det var där, ja.
Ja. Och jag fick be särskilt om protokoll. Det kom inte automatiskt.
Nej. Ja, det är så horribelt alltså, som man undrar om det ska sluta. Och jag menar, vad kostar inte detta här till exempel? Det var ju naturligtvis hur många personer som helst som var involverade i detta.
Ja, han var
ju... Och det är ju skattebetalarna mycket pengar, va?
Han var ju 7 personer här i alla fall.
Ja.
Som
ja.
Gjorde husrannsakan.
Ja. Och då kan man ju tänka sig att om de här 7 personerna istället hade gjort någonting vettigt och försökt kanske och... Ja, kanske försökt att hålla den här trevliga mesh med som mördar lantbrukaren i Kastberga. Försökt att få tag i honom och se till så han var inlåst. Jag tror inte att det hade gjort liksom bättre nytta än att besöka en partilokal och kontrollera vad som fanns i den. Va?
Ja.
Vad trodde man att det skulle finnas för någonting? Bomber eller vad trodde man?
Nej, det var de här tryckta exemplaren utav.
Ja, det var de man var ute efter.
Ja, det som vi hade som affischer.
Ja, ja. Och det tyckte man att det var så allvarligt så att
ja.
det kunde föranleda att man skulle ta sig in nästan mitt i natten i en partilokal och
ja.
Undersöka om det fanns lite mer sånt där. Ja, det är så horribelt och vansinnigt så att man vet inte var det ska sluta egentligen. Och det är,
Nej, det här åtalet som nu ska föranleda rättegången den 17 februari, det kan ge fängelsestraff.
Ja, det kan det göra, men ja. Vad är det då som, det är du som är åtalad?
Det är jag som är åtalad,
ja. Ja. Och ingen annan?
Nej, nej, men de har inte riktigt kunnat klargöra, vad är det i den här affischen som är kränkande?
Det, ja,
ja, det står tydligt någonstans att det är inte bilderna.
Nej.
Därför, och där var ju en bild av en naken mansperson sedd framifrån, ja, och en naken flicka med. Och han var 53 och hon var 9 år gamla. Men det är alltså inte bilderna, det står där någonstans att det är det inte.
Men,
och det har de skrivit särskilt förmodligen därför att annars så hade det kunnat göra spekulationer om det skulle vara barnpornografibrott.
Jaha, oj då, ja.
Ja, utan det är inte bilderna, utan då är det texten.
Jaha.
Han 53 och hon 9.
Ja. Det är klart att...
Är det sådana äktenskap vi vill se i Skåne, står det också. Och så är det en bild av Ilmar Reepalu och en bild av mig.
Jaha. Det är klart att det man skulle kunna tänka sig, det var det att om Mohammed hade levt,
ja,
det är ju möjligt att han hade kunnat stämma dig för överkränkning, men det är ju död, va? Så att det blir lite svårt att, att få honom att agera. Det blir väl inte det allra lättaste. Nej, det är ju så tokigt så det liknar ingenting, därför att där finns ju inte någon, sen är det väl tecknade, det är ju tecknade bilder.
Ja.
Ja, nej, det är... Nej, hur de ska få ihop det undrar jag. Jag tror nog att du kan vara ganska lugn. Och du vet att, se, det är ju anledningen till att man blåst upp det här, vad det förstår du ju också. Det var ju på grund av valet.
Ja, men i så fall är det ju tvärtom. Då, just i en valrörelse ska ju JK se till att åsikterna kommer fram och bryts mot varandra.
Ja.
Då ska ju...
Om det är rätt åsikter, ja.
Ja, ja, ja.
Det får inte vara sådana åsikter som är... Alltså mot etablissemanget.
Nej.
För det är ju då som det är problem. Alltså du vet att det var ju därför som man ville sätta munkavlet på Carl P. Hassler och Skånepartiet. Därför att man förstod ju mycket väl att när man visar upp den här affischen så får man ju folk att reflektera och tänka. Det är ju ganska självklart.
Ja.
Och du vet att man kan ju säga till exempel att när man då tänker på vad som hände sedan med det här terrordådet i Stockholm, va, så förstår man ju att det här är ju väldigt, väldigt allvarliga saker som håller på att hända i vår stad i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Va. Därför att det är bara början. Och jag menar, tyvärr är det så att etablissemanget menar ju då att nej, vi vill inte släppa fram den typen av åsikter. Och det vill man ju inte därför att man är ju medveten om att fler och fler människor som då reflekterar, de kommer ju naturligtvis att tänka som så, ja men Carl P. Hassler här har ju fullständigt rätt. Och du vet att det vill man ju inte. Man vill ju inte på något sätt visa att Skånepartiet har rätt, va. Det aktar man sig för.
Ja.
Och det är... Men som sagt, jag tror nog att du kan vara ganska lugn för det här, men det är tråkigt att man tog affischerna i beslag, för jag tycker att affischerna hade ett stort värde, alltså att det var bra att man visar fram det här. Och det är ju alldeles sant.
Ja, det är bara det att om jag blir friad så blir det ju fritt fram att publicera de här affischerna i massmedia.
Ja, ja. Och sen är det ju en sak till, och det är att ett skadeståndsmål är väl också möjligt, därför att man har ju tagit de här affischerna ifrån dig. Man har ju alltså saboterat din, man kan säga din valpropaganda.
Ja, men det är förutsett i lagstiftningen, så där finns ingen möjlighet att komma fram till någon skada.
Det finns det inte, så det är inte så att man, om man saboterar alltså ett partis val strategi eller vad vi nu ska kalla det för, att det är alltså inte åtalbart i sig.
Nej, det är alltså, de kallar det bevismaterial.
Jaha, ja.
Och då kommer det utanför.
Jo, men det är klart att även om det är bevismaterial så behöver man inte ta alla affischerna, det kan man ha en affisch ju.
Ja, men det är regler som gör att det går inte.
Nej, så kan det vara. Sen vill jag bara avsluta med en enda sak, och det är att det var någon kvinna som jag ringde vid något tillfälle och sa det att Skånepartister inte läser böckerna. Och jag vet inte var hon fick det ifrån, därför att jag tycker att de flesta som ringer in till Skånepartiet, de är rätt så väl pålästa ju. Och jag vet inte om hon kom ihåg, för att miss i mitten på 80-talet så sa ju då, det var ju då när Skånepartiet utgjorde en mycket allvarlig och frustrerande maktfaktor i Malmö, och de var ju det dåvarande kommunalrådet Nils Yngvesson, då sa han vid något tillfälle att ja, de här människorna som röstar på Skånepartiet, som är Skånepartister, det är ju folk som är, de har lite udda yrken och har ingen utbildning och de vet liksom inte vad de håller på med. Va? Det kommer jag ihåg att min mor blev helt arg, därför att hon menar ju att både hon och jag, vi har ju, hade ju en mycket, mycket hög utbildning. Och det tycker jag det är samma sak där, att man ska nu komma ihåg det att det är väl snarare så att de människor som röstar på Skånepartiet, det är alltså människor med olika bakgrund, människor med olika utbildning, och det, jag tycker inte att man ska sätta någon slags etikett på dem att de inte kan lösa dem och så vidare. Jag förstår inte vad den här kvinnan har fått det ifrån, helt enkelt. Det är kvalificerat struntprat, va?
Ja. Jo, visst är det det. Det har ju retat upp många, naturligtvis.
Ja, det är fler än jag som har reagerat ju, ja.
Ja, därför att, och det var intressant att du tog exemplet Yngvesson.
Ja.
Därför att det var ju faktiskt hans välde som vi störtade.
Ja.
Då, 1985.
Ja, absolut.
Det var ju Skånepartiet som gjorde det.
Ja, ja.
Men den här gången hade det ju varit väldigt svårt att störta Socialdemokraterna, eftersom Moderaterna hade gjort upp med sådana före valet.
Ja.
Och det är ju verkligen en skandal.
Ja, det är den högsta grad.
Att ge en sken av att man är i opposition.
Ja, ja.
Och sig själva verket spela under täcket med majoriteten.
Ja, ja. Då fungerar inte demokratin. Alltså man säger att i förlängningen så är det ju ännu allvarligare än vad det kanske verkar, därför att det är ett sabotage mot demokratin, därför att då fungerar inte demokratin alls.
Nej, beträffande Sverigedemokraterna kan man ju ha viss förståelse för det, eftersom det partiets ledning själv bett om ursäkt för sina aktiviteter på 90-talet. Men Skånepartiet har absolut inte bett om ursäkt för någonting och har inte någon anledning heller att be någon om ursäkt för någonting. Nej. Utan vårt agerande från början och fram till nu, det har varit helt och hållet innanför de demokratiska reglerna och råmärkena, som naturligtvis bör känneteckna ett samhälle.
Ja, ja.
Man måste ju ha möjlighet att ingripa dels mot partier som har som mål att avskaffa demokratin, och dels mot partier som använder medel som inte hör hemma i en demokrati.
Ja,
alltså typ rena våldsmetoder.
Ja, ja. Oh, ja. Och när det gäller det att be om ursäkt, så får man säga att det finns ju bland alla socialdemokraterna, det finns ju kommunisterna också. Deras behandling av människor, deras människosyn tidigare, den har ju verkligen varit sådan att man kan säga det här steriliseringsprogrammen och de här kommunisternas behandling av Tornedalssvenskan. Alltså, där finns ju oerhört mycket med i bagaget, va? Men det tystar man ju gärna ner, va? Man vill liksom inte, det plockar man inte fram, utan där har vi alltså väldigt, väldigt många lik i garderoben. Och så det är ju inte bara partier som är ganska nya på den politiska arenan där man då kanske eventuellt kan härleda dem tillbaka, så att säga, att de har lite märkliga idéer. Men jag menar, det behöver också gå så långt, utan där finns ju partier som sitter i riksdagen idag verkligen har agerat på förfärligt sätt på alla punkter. Ju. Så att de har ju ingenting att slå sig för bröstet, verkligen inte.
Jo, men det presenteras ju inte alls i massmedia.
Nej, det gör det inte. Det är man väldigt noga med. Utan det är tyst fascinerande. Och det är, man märker ju tydligt det att man försöker komma överens insemellan. Alltså man, det är, man sätter demokratin ur spel. Och sen så är det ju det, det finns ju ingen egentligen mer än Carl P. Hansson och Skånepartiet som då framhåller hur oerhört farligt det har blivit i Sverige, för det är ju det handlar om. Vi lever ju under ett oerhört starkt hot, ett terrorhot i Sverige, och det såg vi ju som sagt med det här som hände i Stockholm, och det är bara början. Det är klart vi diskuterar då när
ja.
Under valet att det är bara början, och det gäller att Skånepartiet på alla sätt och vis plockar fram det och varnar människor, därför att fler och fler människor kommer naturligtvis, och även om de inte tror det, så när, jag menar, när bomberna sprängs runt omkring dem, så tycker man att de skulle väl förstå att det här börjar bli farligt.
Ja.
Det får man ju allvarligt hoppas att människor får upp ögonen då.
Jo, men det är bara det att det är ju egentligen inte det som är det farliga med islam, utan det är den alldagliga islam.
Ja,
därför att, tänk nu Magnus, om det skulle vara så att det kommer inte fler bombdåd och sprängattentat, utan islam sprids vidare i alla fall. Eller ja. Kanske mycket beroende på att det är inte någon sprängdåd. Men så får ju väljarmajoriteten då rätt vad det är en islamisk uppfattning.
Ja.
Och då blir det ju regel även för de som då har kommit i minoritet. Och vad innebär då de reglerna i vardagslivet? Ja, det innebär till exempel att iaktta ramadan. Och det gäller alla. Det gäller både shia och sunni. Det är fem grundpelare inom islam som alla muslimer är eniga om. Annars är de inte muslimer. Och det är att iaktta ramadan-reglerna. Till exempel att inte äta eller dricka i 4 veckor på dygnets ljusa tider. Det är mycket, mycket allvarligt för både för de enskilda personerna och för hela samhällsekonomin. Och sen har vi halal-reglerna. Det är också lika för alla muslimer att detta är helt meningslösa djurplågeri. Ränteförbudet, också lika. Det är mycket, mycket negativt för hela samhällsekonomin. Och så kan man räkna upp regelverk, de här bönestunderna, 5 dagliga böner och sen då fredagsbönen som företrädesvis ska hållas på arabiska och som är ett utomordentligt tillfälle för indoktrinering. De som inte går där, de blir mer eller mindre misstänkliggjorda. Och så ska vi inte glömma allmosan.
Nej.
Det är en av de 5 grundpelarna. Förutom trosbekännelsen och bönerna och ramadan och pilgrimsfärden till Mekka, så är allmosan en sådan, därför att alla västerländska demokratiska stater har skatteuttag. Vad man kan diskutera det är höjden eller nivån på skatteuttaget, men där är ingen stat som, eller något parti som går ut och säger att vi ska helt avskaffa skattesystemet. Högern har aldrig gjort, inte Moderaterna heller, ingen, utan man kan alltså säga att man ska ha 40% eller 30% eller 55% eller vad det nu är. För då har man har större personlig frihet ju lägre det skatteuttaget är, naturligtvis har man det. Men där är ändå en form av solidaritetsinställning som tar sig uttryck i att i stort sett alla går med på att vi ska ha tvångsuttagning utav medel för gemensamma ändamål. Men det har man inte inom islam, utan man har istället allmosesystemet.
Ja.
Och det betyder ju då att människor som verkligen är i nöd, de blir hänvisade till att be om allmosor om fredarna vid moskéerna.
Ja, det är fullständigt vansinnigt. Alltså det,
ja, och du vet, den debatten, det har man inte nu därför att det ligger liksom utanför vad som är trovärdigt.
Ja.
Man betraktar det som det är liksom ingenting att diskutera. Men det blir det visst det, därför att det betyder ju bland bland annat mycket stora svårigheter för islamiska verksamheter att finansiera sig. För de som går där, de tycker att, ja, varför ska jag ge allmosor för när jag redan betalar skatt, och då betalas det ju till de här. Men det är inte enligt islam. Så det, den situationen kommer, och det är ju också det som är orsak till att de islamiska staterna, de kan ju inte samarbeta. Det finns ju inte motsvarigheterna till EU till exempel i den islamiska världen. Därför att alla de här staterna, de är diktaturer, och därmed är också hela ekonomin under en diktatur.